Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna ska ni vara till Indypodden avsnitt 63 med mig, Ronny Larsson Miles och mina bästa racingkompisar Anna Andersson, Jakob Fredriksson och Gergej Farkas. Nu är vi allihopa tillsammans för första gången.
Var på tiden, va?
Ja, det är full besättning första gången, fyra pers. Hur ska det gå?
Ja, det kommer gå åt helvete. Men det är bara att klippa runt.
Jag skulle inte vilja vara den som ska klippa det här avsnittet, Ronny. Jag skulle inte vilja vara du.
Nej, men det brukar gå jättebra. Hur står det till annars då?
Det står bra till.
Det är bra, tack, jag kan börja. Du ser, vi börjar prata i munnen på varandra direkt. Jo tack, det är bra. Då överlämnar jag ordet till Anna.
Det är absolut bra, måste man väl säga. Nu har det varit en vecka med både lite indietester och en jävla massa F1-bilar, så nu känns det som att det är på gång.
Jag skulle vilja säga att det här har varit lite tom helg annars, för att det inte varit någon racing på tv som jag har följt. Så med tanke på förra helgen när vi hade Arctic Rally Finland och Supercars, och det kanske var två helger sedan, eller var det? Ja, det verkar som att det var mycket, men nu har man bara suttit här och väntat in tiden, för man vill ju se de här nya Formel 1-bilarna och nya IndyCar-stallen på banan för racing också. Nu har det bara varit att följa tester, men ja, det är i alla fall mars nu.
Men visst har det varit väldigt kul att se de nya F1-bilarna presenteras? Det tycker jag i alla fall. Det har varit ovanligt rolig så här presentationssäsong med många snygga bilar.
Ja, många nya i alla fall. Haas var intressant. Aston Martin var en stor besvikelse hos mig. Jag tycker den ser ut som en tandkräm.
Jättefin.
Men Alpin gillar jag väldigt mycket. Vad tycker ni?
Alltså jag kan tycka att det är lite intressant här vad som kommer hända med den här Haas-bilen, om den kommer få se ut sådär överhuvudtaget. Med tanke på att Ryssland faktiskt inte får ställa upp, eller man får inte ha någon rysk flagga som förare. Och så gör man den här varianten då istället, bara för att visa att bilen är rysk. Och det ska väl vara att kika på. Det är väl tveksamt om bilen kommer att se ut så när säsongen startar. Sen tyckte jag lite synd om Williams, som hade laddat för värsta appen och super lanseringen där, och sen så blir det hackat och malet, för att den blir verkligen hackat.
Jag såg ju fram emot att ha den bilen stående på min innergård i radhuslängan där vi bor, men det var ju väldigt synd faktiskt. Men jag gillar ändå ansatsen och ambitionen, men de blev alltså, blev appen hackad?
Det som blev appen hackad, så att ingenting funkar ju. Och det känns ju lite, med tanke på hur det har gått för Williams de sista åren här, så känns det lite tråkigt också att det är just Williams som det händer för. Där liksom ambitionen finns och man vill och man vill och man vill, men det går liksom inte, för man har inte helt rätt alla gånger. Så det tycker jag var lite trist.
Jag håller med Jakob att Alpine var en riktigt snygg bil, men jag tycker överlag så alla bilarna kommer vara supercoola i år.
Verkligen, framförallt väldigt färgglada. Gillar man att fotografera racerbilar som jag gör, så finns det ju inget värre än den här grå-svarta sörjan som det har varit ganska länge. Och det känns som att vi är på väg bort från det. Och det är ju bara bra. Jag menar, Formel 1 ska ju vara färgexplosion, och inte minst I när man fångar farten i fotografisk form, då ska det ju vara de här jättestora färgsprakande explosionerna som verkligen visualiserar farten och det häftiga med Formel 1. Och det är så otroligt svårt att uppnå med de här tråksvarta bilarna som vi har haft ganska länge. Alltså en svart bil eller mörkgrå bil mot svart eller mörkgrå asfalt. Jag menar, det är inte ens de allra bästa fotograferna kan göra det spännande. Men det känns som i år har vi i princip helt lämnat det bakom oss. För till och med Mercedes är lite mer färgsprakande än vad den ofta har varit. Så ja, jag tycker det blir väldigt kul.
Men kan det också vara lite så att när F1 ändrar sina regler så ändras ju alltid bilarna. Och tar ju också typ en säsong för oss att hänga med och tycka liksom att ah, men de här är ju snygga. Innan dess så är det alltid så att man tycker att ah, men det där är fult för det ser inte ut som det ska göra. För det ser inte ut som det gjorde förra året. Och det där är fult och den är för lång och den är för tung. Och där är ändan för bred och där är liksom däcken för ja, vad det nu kan vara. Men nu så är de ju väldigt, väldigt lika. Fjolårets bilar, visst de blir tyngre 6 kilo eller vad det är. Men ändå så är det ändå något så här bekvämt. Man kan sätta sig ner och känna att ja, men säsongen tog slut, men nu startar den igen, bara lite mer färgglatt liksom. Man känner igen sig.
Exakt, det finns igenkänning. Och jag tänker också på vad snabbt man har vant sig vid Halon.
Ja,
nu är
sjukt.
Den ju fullt ut så här estetiskt integrerad. Man tänker inte på att den finns där liksom. Den känns som en väldigt naturlig del av de här bilarna.
Jag vet att den första gången jag var på några tester för några år sedan, då kom de uppkonkades, kom Ferrari uppkonkades med en sån där i pressrummet och ställde upp den liksom på golvet där så folk skulle kunna titta på den och alla bara, nej vad är det för skräp och det där går ju, det kommer ju aldrig att funka. Och nu sitter vi med en Halo liksom på F1-bilen som man tycker är helt okej för att det är säkert. Och vi sitter med en jäkla skärm på Indycar som alla också tycker är helt okej. Fast den förändrar balans och utseende, estetik och hela känslan. Så säger vi bara, ja men det är ju helt okej för nu har vi varit ett år liksom.
Ja, och har redan massa liv, räddade liv på sitt samvete också.
Absolut, så det är en bra grej.
Men hörni, det är ju nu cirka 40 dagar kvar till säsongspremiären för IndyCar och vår vana trogen så har vi ju ännu ett kanonavsnitt på gång, om jag får säga det själv. För vi har ju ingen mindre än Willie T. Ribbs på besök och det är ni, Jakob och Gerge, som träffar honom. Jakob, för de lyssnare som inte har koll på vem Willie T. Ribbs är, vem är han?
Förlåt, jag fick precis... Jag åt precis flingor innan vi spelade in och det satte sig i halsen precis när det gav mig ordet.
Snälla, säg att du äter frostisflingor.
Nej, det var startflingor faktiskt.
Startflingor.
Ja, det fastnade i startgruppen.
Ja, precis. Jag tror att där får du klippa lite.
Ja, eller så gör vi inte det.
Ja, men start, det är inte det med lejonet. Nej, det är frostis, förlåt.
Ja, det är ju nesmulade kakor. Är det?
Ja, men typ.
Ja, men fan, det är sånt jag inte låter min dotter käka.
Jag kände inte för att laga middag, så det blev bara det.
Ja,
i alla fall.
Det är fördelen med men... att vara myndig. Man får liksom käka frostis med middag.
Exakt. Om jag inte hade spelat in det här, så hade jag tagit en bärs till också.
Frostis och bärs, vilken jävla kombo.
Ett vuxenliv är det.
Jajamän. Ja, Willie T. Ribbs gjorde sitt namn på 80-talet som en av världens snabbaste sportvagnschaufförer. Han var med och vann IMSA GTO-titeln med Toyota, om det var 1987 eller om det var 88. Innan dess så hade han gjort sitt namn i Trans Am-serien där han hade vunnit ett dussintal lopp, dock utan att vinna mästerskapen någon gång. Och innan dess så hade han vunnit brittiska Formel Ford-mästerskapet 1977. Han gjorde en del körningar i IndyCar också, gjorde debut 1990 och 1991 så kvalade han in som första afroamerikan att komma till start i Indianapolis 500 och det är ju faktiskt bara han och en enda till afroamerikan på då 110 år som har kvalat in till Indianapolis 500, vilket är lite uppseendeväckande, men när man tänker på att drygt en tredjedel av USA består av är svarta. Så...
Och vi pratade ju lite med honom om just det här, om svårigheterna och varför det ser ut som det gör när just man har en befolkning där en tredjedel utgörs av afroamerikaner och ändå så är det så himla svårt för dem att slå sig in i motorsporten. Och det, ja, vi pratade lite om det också.
Mm. Frågade om vad han tyckte om Michael Jordans NASCAR-projekt som han har dragit igång med Denny Hamlin med Bubba Wallace som förare. Han bjöd på en liten anekdot när han var i Finland och körde Kemara 500 på 80-talet också. Supertrevlig, rolig kille och som vanligt så blev det en alldeles för lång intervju. Men när man har Willie T. Reeves på tråden så vill man ju ge honom all tid han vill ge oss. Så det var en favoritintervju på en gång.
Men innan vi kastar oss in i den intervjun då så tänkte vi prata lite IndyCar-nyheter. För det ligger ju hela tiden och pyr lite smått och gott som håller oss, som liksom håller glöd i brasan här nu inför säsongspremiären. För det första så var det ju tre team som var testade på Laguna Seca i förra veckan. Det var Arrow McLaren och så var det Dale Coyne och Myershank Racing. Totalt 8 bilar då. Då hade vi ju Helio Castroneves och Juan Pablo Montoya, dessa legendarer, på plats också.
Mm, well... Vad har vi att säga om tiderna? Nej, inget som vanligt egentligen. Utan det är ju bara ut och kör, testa setuper. Och det kan ju vara helt olika förutsättningar när det gäller bränsle och däck. Så.
Ja, men inte så. Ja, i för sig. Men ändå, det känns ändå som i det stora hela så finns det ju ändå vissa takeaways vi kan ha. Vi har ju Pat O'Ward på topp igen då. Men sen Eddie Jones och Romain Grosjean, 2 av 3 i resultatlistan. Och så Felix Rosenqvist på en fjärde plats. 3 tio år efter Pat O'Ward. Spännande att se vad det här kommer innebära för Romain Grosjean redan liksom med i resultatlistan på ett test i och för sig, men det ändå säger en del om att han har hittat farten ganska snabbt i alla fall.
Men det är ju ingen dålig förare.
Nej, precis. Ny bana för honom, men han verkar ju varit väldigt taggad på just Laguna Seca. Fortsatt väldigt intressant vad Grosjean kan göra på de här förtesterna. Han åkte tillbaka till Schweiz direkt efteråt. Man ska vara tillbaka i USA och testa på Sebring igen om några veckor. Så han är väldigt taggad.
Men alltså, vi har ju sagt det förut. Och vi säger det igen. Alltså, för de förare som kommer från F1, även om man har legat i botten av F1, så är det ju inga dåliga förare. Det är ofta så att de har kört dåliga bilar. Eller bilar som inte har fungerat. Och nu hamnar man i en helt annan serie. Där det är istället för att det är bilen som avgör, där det är förare som avgör. Och där föraren får betydligt större betydelse. Så att IndyCar är ju betydligt jämnare. Och man ska ju inte tro att Romain Grosjean som har stått på pallen i F1, som har kört F1 så oerhört länge, att det är någon dålig förare. Utan han kommer ju naturligtvis att kunna slå sig in i toppen om förutsättningarna finns där.
Och vad har vi att säga om Felix Rosenqvist? Jag läste en intervju med honom här, jag vet inte om det var motorsport.com eller om det var Autosport. Det är ju samma relation typ där. Men då sa Felix om att han saknar fortfarande ett par tio. För det är en stor skillnad att komma från, även om det är en så här spekserie då. Så är det vissa grundfilosofier när det gäller inställningar och så, som man måste anta i beräkningen och anpassa sig till. Så därför håller han fortfarande på att hitta rätt där i McLaren. Men det sakta men säkert så tar han ju framsteg där också. Det ska bli väldigt spännande att se om McLaren är med och räknar med här nu redan i säsongspremiären. Det ser ju onekligen ut så i alla fall. Pat O'Ward känns glödhet inför 2021 års säsong.
Ja, och det är en månad sedan jag pratade med Felix senast, men då antydde han att den här bilen är mycket mer svårkörd än Ganassi-bilen. Det är ju en annan motor också. De har ju inte hunnit testa på ovalen, men han var väldigt optimistisk inför de här första ovaltesterna, för han trodde att det jobbet som stallet har gjort med ovalsetuppen gör bilen mer lättkörd än jämfört med Ganassi-bilen på ovalen. Alltså han var mer optimistisk inför första ovaltesterna, men alltså, han vet att bilen nu är mer svårkörd på roadcourses, men det betyder inte heller långsammare, och det har ju de bägge bevisat.
Samtidigt så är ju Felix en väldigt flexibel förare som är väldigt duktig på att anpassa sig och anpassa sin körstil till olika bilar med olika förutsättningar. Så att jag tror nog att det kommer nog gå. Det kanske tar lite tid, men det kommer nog, bilen och han kommer nog liksom nötas ihop sakta men säkert.
men varför skulle det inte gå? Jag menar, med tanke på vad Felix har kört. Han har kört Formel 3, han har kört i Japan, han har kört Formel E, han har kört IndyCar, han har kört GT-bilar, han har ju kört allt och han har alltid varit snabb. Och han är ju en racer i själ och hjärta, så att det kommer ju att funka. Han kommer ju att få till det, frågan är bara när.
Min favorithistoria om Felix anpassningsbarhet var så här, första gången han hoppade in och körde Porsche i Sverige som gäst i Carrera Cup, inbjuden, och var i princip snabbast efter första träningen direkt, och så klev han ur bilen och så var han ändå inte helt nöjd. Men så berättade han att jo, men nyckeln till att få till ett riktigt bra varv med den här bilen, det är ju att snabbt få upp tempen i framvagnen, i framdäcken. Och då hade han aldrig tidigare kört Porsche på det sättet. Och det säger en hel del om hans förmåga att snabbt fatta vad en bil handlar om, liksom hur man ska behandla den. Så att den förmågan tror jag är väldigt mycket värd, både när man flyttar mellan serier men också i en sån här situation när man flyttar mellan team och får liksom nya förutsättningar.
Men om vi vrider tillbaka fokus till Romain Grosjean, men i synnerhet Dale Coyne Racing, så har det ju än så länge varit oklart vem det är som ska ta hand om Romain Grosjeans bil på ovalerna i år. Men nu är det alltså klart att det blir Pietro Fittipaldi som alltså gör comeback i det team han IndyCar debuterade för 2018. Den gången blir det totalt 6 stycken race för den amerikafödde brasilianaren. Men vad har vi på Pietro Fittipaldi egentligen?
Ja, vi har ju 2 F1-lopp från förra året, kan vi komma ihåg, exempelvis.
Ödets ironi att då ersatte han Romain Grosjean och nu hoppar han in i Romain Grosjeans ställe i IndyCar.
Ja, precis. Barnbarn till Emerson Fittipaldi, började sin karriär i NASCAR 2011 faktiskt.
Ja.
Så jag vet inte vilken serie det var där, om det var...
Det var en så här lokal divisionsserie som bara körde på en och samma bana. Det är inte någon av de 3 nationella serierna, utan det var gräsrotsserie som också var NASCAR-sanktionerat.
Men lite som Felix Rosenqvist, väldigt mångsidig. Han har ju bland annat vann ju mästerskapet i Formula Renault 3,5 2017. Och så som Anna sa, han har kört Formel 1. Sportvagnsracing har kört en del och DTM också då. Så ja, och något han är extra glad för också, det är att han kommer få göra en sån här, han kommer få göra debut i Indy 500. Det var ju tanken var att han skulle kört i racet redan 2018 då, under sin debutsäsong i IndyCar, men det var en skada där som satte stopp för det, som han nådde också i World Endurance Championship det året då. Så det satte stopp för de planerna då. Men hans säsong, IndyCar-säsong, kommer alltså kicka igång då på Texas Motor Speedway på 1 maj.
Mm.
Vad tror ni om hans möjligheter att göra bra ifrån sig i år?
Alltså det blir en spännande förare att följa. Han kom ju från nyligen då, när vi såg honom i Formel 1, så gjorde han inte någon människa glad direkt. Men det gjorde ju inte den bilen någon människa överhuvudtaget, oavsett vem som satt bakom ratten på den. Så att, det gjorde det svårt att ge någon bedömning. Han har ju kört väldigt mycket olika bilar och tog sig ju en märklig väg för att skaffa sig den här superlicensen som gjorde att han faktiskt kom till Formel 1. Så att, jag känner att det är ett väldigt... osett kort faktiskt. Jag har ingen aning om vad vi kan förvänta oss av honom överhuvudtaget.
Han har ju fått hoppa mellan så himla många olika serier sedan han vann Formel Renault. Och den här skadan han ådrog sig då i World Endurance Championship, det var ju på Spa när bilen han körde drog rakt in i räcket i Oroge, så han bröt benen. Och så, sen dess tror jag inte han kört en full säsong i någonting, utan han har ju varit testförare och gjort korta inhopp. Han gjorde ju comeback i IndyCar efter den skadan och var inblandad i den här kraschen på Pocono när Robert Wickens skadade sig. Så han behöver bara mil i sig, så mycket tid i en och samma bil som man bara kan få. Och det får han ju inte i den här konstellationen heller, men det kanske kan utökas med fler lopp för andra stall. Låt se.
Han är väl testförare också för Haas, eller så reservförare för Haas även nästa säsong, tyckte jag såg. Men där får han inte heller köra så mycket om inte Mazepin hittar på någonting, eller Schumacher får covid eller något, så lär det inte bli så mycket där.
Ska Ska vi säga, nu närmar jag som sagt premiär då, och en glädjande nyhet är faktiskt att St. Petersburg har fått ett okej på att ta emot 20 000 fans om dagen där då, i samband med det där populära stadsloppet då, den 23-25 april. Men det är ju sagt, det är långt ifrån säkert att kalendern, alltså som den är idag, att kommer att hålla sig intakt. Vi vet ju till exempel att Toronto har ju stoppat alla stora evenemang till och med 1 juli. Och då det racet är ju planerat till den 9-11 juli, tror jag. Så eftersom att det är ett stadslopp då, så kommer de behöva en 3-4 veckor att liksom bygga banan också. Så att där kommer de behöva någon form av specialtillstånd och så här. Men jag vet inte riktigt om det finns några fler race som är liksom i farozonen. Det är i alla fall väldigt betryggande att känna att St. Pete har fått okej på att ha publik. Det blir ju kul.
Det låter jättekul, men frågan är, alltså, det känns ju precis som förra året, att man kan inte ropa hej förrän man står där. Och även om du står där med din biljett så kan det hända att du inte kommer in. Alltså, det känns ju som att hela den här säsongen kommer ju att bero väldigt mycket på vad som händer med vaccinering, vad som händer med pandemin, vad som händer med eventuella mutationer och vad som händer runt omkring i det amerikanska samhället också. Så att vi får väl egentligen, vi kan bara vänta och se, och så får man vara beredd på att det kan ske förändringar och väldigt sena förändringar.
Precis. Le Mans flyttades i veckan. Kommer köras i slutet av augusti istället för planerade juni. Om det nu blir av så som det är planerat just nu. Så ja, mycket kan nog förändras.
Och där sa de att de vill ju inte köra Le Mans ett år till utan publik. Men det är ju faktiskt ingen garanti att du får ha publik i augusti heller.
Nej.
Det finns rätt mycket som kan hända fram till dess.
Vi pratade om väntan där, Anna. Någonting som där väntan är över, det är ju faktiskt vår intervju med Will T. Reeves då. Så att, men ja, en levande legend som du var inne på, Jakob, som bröt mark för färgade inom motorsporten här, och i synnerhet i USA då. Men jag pratade faktiskt med en av våra lyssnare på telefon lite innan i intervjun, Pontus Wedlund. Det var väldigt kul snack. Han var ju alltså över i England på slutet av 70-talet och jobbade för ett Formel Ford-team då. Han stötte ju på Willie T där när han var över för att köra. Och saken med Willie var att han hade liksom inga sponsorer att sätta på bilen. Det var ju många av de här liksom, hyrförarna var ju väldigt om sig och kring sig med att alla deras sponsorer skulle finnas med på bilarna då. Men så att Pontus frågade honom om detta, och då kröp det liksom fram att det var ju en privat sponsor då som låg bakom den här satsningen, och det var ju då Muhammad Ali. Det är ju rätt coolt.
Verkligen. Men sen så har det här, följde ju det här med under stora delar av Willys karriär, just den här svårigheten att få det här stora ekonomiska stödet, som industriella stödet liksom, som kunde har hjälpt honom att ta de där sista avgörande stegen. Nu åstadkom han ju ändå oerhört mycket under sin karriär och kom långt på många olika sätt. Men det här var också någonting som vi pratade om, eller kommer prata om när ni lyssnar på intervjun.
Ja, jag kan samtidigt ta och tipsa om ett gammalt race som man kan leta upp på YouTube. Om man vill se liksom hur Willie T. Reeves slog i underläge när han körde IndyCar, så leta upp Denvers Grand Prix 1991, så får ni se Willie i en helt osponsrad bil vara uppe och fightas med familjen Andretti och Penske-bilarna och sin gamla nemesis från sportvagnstiden Scott Pruett, som hade storsponsorn Budweiser. Och så var Willie T där med en ett år gammal bil och en motor som saknade 100 hästkrafter. Så det var riktigt trevligt att kolla på. Den var 91 kan jag tipsa om.
Så varsågoda, Willie T. Reeves.
Yeah, so Willie T. Reeves, thank you very much for joining in the pod tonight. Glad you're doing well and all that. So my first question to you is, I follow you on Twitter, and I have noticed that you and your son, I believe, are avid hunters, and you do some clay shooting, and you have help with a certain Al Unser Jr. with the targets. So can you talk us through your...
You know, I grew up on a ranch. My grandfather always took me bird hunting, whether it was, and we don't shoot anything that we don't eat, right? So it was just a family tradition. So we'd go pheasant hunting and quail hunting. Well, I wanted to do more than that, so I got into clay shooting, and as just for fun, like golfing, right? And my son started doing it and going out with me when he was very young, like 6, 7 years old, and he pushed the buttons for me. And he started taking a big interest in it, so he started competing. And now Theo's one of the top shooters in the world in sporting clay. He shoots all over the world. We haven't been to Sweden yet, but Dubai, Italy, England, Jamaica, Mexico. He shoots worldwide. And Al Unser Jr. is my business partner and a great friend, and he's like Theo's uncle. So Al goes out with Theo, and Al doesn't shoot that much. Theo have him shoot a little bit, but Al Unser Jr. pushes the buttons for Theo to practice. And Al's very competitive, naturally. I mean, when you're as great at the sport as he was, the two-time Indy 500 winner and champion, you know, Al loves to see Theo do really well, and he supports him.
Are you a good shooter, Willie?
I did. I was, you know, when I stopped shooting, I was a master class shooter, and but not on Theo's level. Theo's a world class master, and he shoots. In fact, he is on an airplane right now, flying to Florida for his next competition this weekend. So I did. I'll go out and practice with him, and I can shoot pretty good, but Theo just lights out.
Because I was thinking, are there any similarities between the requirements for being a really good race car driver and being a really good shooter?
I would say probably focus, vision and focus. I mean, to be a great race driver, you've got to have great focus and laser. Because you know, to be consistent every lap, the same speed within, you know, a couple of miles per hour or 2/10 of a second. If you look at Lewis Hamilton, for example, I mean, he's just every lap consistent. Well, shooting's the same way. You know, you've got 200 targets in a major competition, and you have to hit as many as you can, and you better, out of 200, better not miss any more than one or two.
And you are going to race cars this year once again. So you're involved with the Superstar Racing Experience, headed by Tony Stewart and Ray Evenham. So what's this new series going to be about? Because it's an all-star field of racing drivers in there.
Well, what's going to be the most exciting is that the age group, I mean, is from 22 years old or 23, Ernie Francis, to me and Bill Elliott being 65 and 66 years old. So it's going to be like, you know, the young lions versus the old lions, right? Mm-hmm. And so that's going to be attractive. We're all going to be on the bull rings, though. There's not going to be, initially they were planning on some road courses this year, but no road courses, just the half mile bull rings. And in a bull ring, it gets rough. It's going to be rough. For everyone that watches this, they're going to see some running this close. And with Paul Tracy in the race, you know, maybe there'll be some cars, you know, that are going to be damaged.
Yeah.
And they'll be damaged. With Tracy in a race, there'll be damaged cars.
Okay. So you're saying you're a clean driver?
Well, I you know, sometimes you get dust on yourself. So, you know, or a little mud. It's going to really depend on the tracks we run. Because just they're half-mile bull rings, but they're all shaped a little bit different. Mm.
When did you do your last competitive race before this?
The last race was 2019. It was the V-Rock Championship, the Vintage Race of Champions, and that was IndyCar drivers and sports car and NASCAR drivers. And it was only a three-race championship. And one of the races was Indy. It was Atlanta, Indy, and Virginia. And I won the championship. I won Indy as well. So 2019 was the last time. And some of the drivers in the Superstar Series are going to be active, like half of them. So I got to find out who's got a car I can practice in, because I don't want to be, you know, they're going to be coming in hot, and I don't want to be too cold.
So officially, you're not really retired from racing, right?
Well, most people retire when they're 65, right? Well, I'm 66 this year. And well, I just turned 66 in January. Most men my age would be laying on a beach somewhere, you know, drinking a margarita, you know, watching women in bikinis, right? Right. Or playing bocce ball. I'm out mixing it up with these guys, and you know, I'm gonna be an AARP superstar.
We hope so. This series will begin this June, is that right?
June 12th.
We'll try to organize a kind of campaign so we can follow this in TV in Sweden, because I don't think that's sorted out just yet, but we'll have a look out for that, and hope to see you on the track then in June. But your career stretches back now some 4 to 5 years in motorsports or so. How old were you when you understood that you really wanted to race cars?
You know, it was easy decision. By the time I was 9 years old, I knew what my career was going to be and where I wanted to. You know, a lot of kids, when they're that young, you're trying to decide on what you want to do as a career, what motivates you to be good or great. And I didn't want to work in the family business. I didn't want to be a lawyer or a doctor. All my aunts and uncles, you need to be a lawyer, you need to be a doctor. I had no interest in that. I wanted to get enough education to be able to read a contract, right, and write. And I wanted enough math education to be able to add up how much money I was going to make. That's all that mattered. So, you know, it started at an early age, and I pursued it at an early age. And I was fortunate that my father was in racing as a hobby. And I had a direction, you know, early on where I wanted to go. And I went to England and started my career. I went over to England and when I was 21, started my Formula Ford career, and did real well over there, and it's been a great ride ever since.
I mean, looking back now, like 45 years later, it seems to me quite an odd choice for an American up-and-coming racer back in the 1970s to choose to sort of focus on English Formula Ford, isn't it?
Well, there wasn't a lot of American drivers that were, if hardly any, that were going to Europe or England to race. I knew that for me to be a Formula One driver, which was my goal, I had to be over there. And I took Emerson Fittipaldi's playbook. Emerson Fittipaldi left Brazil, and he went to England for one reason, and that was to be a Formula One driver. And a lot of drivers went to Europe for that same reason, from all over, especially in South America, right? And that's what I did, and that was by design.
So your focus was very early on Formula One specifically. That was sort of the main target.
that was the target. I mean, my heroes in those days were Jimmy Clark, Graham Hill, and Dan Gurney. I mean, I wanted to be one of the great drivers like them. And as I got older, once I got over there, it was great. And I got to tell you, one of the first people that were really kind to me was Ronnie Peterson. He was very kind to me. As a matter of fact, when he was at Brands Hatch, he invited me into his pit. And I'm going to tell you, there was three drivers that hit me hard when they passed, and that was Ronnie Peterson first, and then Senna, and then Dale Earnhardt Sr. Those three, but Peterson was the first. That was hard. That was hard on me.
And you did really well in your first season in Formula Ford in England, right?
Yeah, I had good people. And to do well, you got to have good people. And, you know, Scorpion Racing and Mike Eastick, the principal, he gave me what it took. I ran out of money halfway through the season. I was out. And I told Mike, I said, look, we're leading the championship. What do I need to do? He said, we'll keep racing, just don't crash.
Fair enough.
So, it everything worked perfect.
But it must have been very difficult for you not being able to sort of stay in Europe and continue the course you had, I guess, in mind after winning your first season.
Well, I didn't want to go home. I didn't want to come back to the United States, but there was no U.S. companies that supported me. And I had no support at all. And so I had to come back home. And I did not want to. I wanted to remain there and do like Emo did and go from Formula 4 to Formula 3 and then from there to Formula 2 and or at Formula 1.
But of course, a lot of the drivers who made their careers in Europe had a lot of backing from their home countries. Fittipaldi as well had a lot of Brazilian backing.
Very, very supportive of their drivers. No matter what country, whether from Italy or Brazil or Japan, it made no difference. They got their drivers were supported.
And then when you returned to the United States, there was a push to get you into NASCAR racing. You did some Formula Atlantics, but you ended up in sports cars. So what was the turning point? When did your career start to take an upwards turn?
Well, I had come back to the United States. It was very difficult. I had some spot, occasional Formula Atlantic drives. One particular, I think it was might have been my fourth or fifth Formula Atlantic race, was the Long Beach Grand Prix in 1982. I qualified on the pole. And on that race was a lot of great drivers, from Jeff Brabham to Roberto Marino to Alonso Jr. to Michael Andretti. Price, there was just a fabulous field, and I was the fastest guy there. And, you know, that created, you know, some interest. And later on that year, I got a call from Paul Newman. As a matter of fact, it was November of 1982. And Newman called me and says, I've got a deal for you if you want it. However, it's not open wheel. It's a Trans Am sports car. But he says, you'll be a paid driver and it's going to be probably the best team. And I said to him, I don't need to think about it. I'll do it. And that took me into sports car racing and Trans Am, and I did real well there. Right straight away.
So I looked through the results and you won your fourth race. But can you tell us what the Trans Am series were? Was it like open cockpit, or was it touring cars? What were they like, the cars?
They were very high powered. They weren't even touring cars. They were tube frame, not quite stock cars, but nearly. And they were specifically designed for road racing. But touring, they were much, much heavier and more powerful than touring cars.
We're talking Chevy Camaros and Corvettes. And
exactly.
Yeah. And you drove there for, well, the rest of the 80s almost. Also dabbled in some IMSA competition, which was the other sports car championship. What were the competition like? Who were the drivers that you raced against? And how close did you came to that championship?
Hans Stuck was in Trans Am. He was with Audi. Walter Roll was with Audi. Audi was a big time factory team. And you know, they spent a lot of money. And so I was competing against Hans Stuck, of course, Walter Roll from, I think he's from Finland. And then the drivers here in this country, from Scott Pruitt to Walt Dahlenbach. There was some, at one time, for two or three years, Trans Am was just big time, very strong championship, as well as IMSA, because late 80s, I went with Dan Gurney in the Toyota factory team, and racing for Gurney, that was the best.
You raced quite hard, quite roughly, but you won a lot of races. So how did you enjoy that time? Because it was not in your mind previously to become a sports car driver. But did you enjoy that environment, that so much that you wanted to stay there to make that your career?
I didn't want that to be the end game. Now, I knew I had to make, you know, I was married. I had to keep a wife over my head and my wife's head. So it was, I knew that my ultimate goal would, it was for, not going to be Formula One, but it could be IndyCar and Indy 500. So I wanted to, what I wanted to do is just keep winning races. And I knew I could adapt to drive about anything. I did. I started an open wheel with Formula Ford and Formula Atlantic. I had to go to sports car to make money and do well. And winning cures all wounds, right? It's about winning. And then I got the call from Bill Cosby in the late 80s. And he asked me, he said, "What do you want to do?" And I said, "Well, I want to do the IndyCar Championship and I want to do the Indy 500. And so he says, "I don't know anything about racing. I don't care about it, but I care that you reach your goal." And that's where Bill Cosby came in.
So it was around this time that you set your mind back onto open wheels. You also had this first dabble into IndyCars in 1985, but that didn't work out. When did your dream about the Indy 500 start, and when did you really think this is a very tall order to get to the Indy 500?
I was disappointed, and I think the reason Bill Cosby sponsored me is because he knew that I was a winning race driver, but I wasn't getting a shot and an opportunity to race for IndyCar teams because I was black. He knew that. And I wasn't being sponsored because I was African-American. Pure and simple. No matter what they say, that's the facts. So I knew it was a tall order, but I also knew that Michael Andretti and Scott Pruitt and Al Unser Jr., who I had raced against when we were younger, were all there. and doing well. So I had no doubt that I could be competitive. It just had to be, with a good team and good personnel. And that goes for any championship you're in. So I didn't think it was a tall order. I mean, I had, there was great drivers who I focused on in IndyCar, like Bobby Unser, for example, who has been a mentor and a great friend. And of course, my business partner and Al Unser Jr. I mean, we are really close like that. And so I had people to communicate with once I was in IndyCar.
Could you sort of just elaborate a little bit on the difficulties of the experience of being a black man and not receiving sponsorship? How did you experience that?
I've had a lot of drivers, including Bobby Unser, say to me, most drivers would not have dealt with what you dealt with and kept going. They would have quit. And some wouldn't even tried. I believed that I had the talent. And once I knew, when someone knows that they can win, you really don't ever give up. If I thought that, I couldn't win or never won, maybe I would have thought, well, why waste the time? But it was a goal. It was a goal that I was going to meet, and I wasn't going to let anybody keep me out. And when you had a heavy cat like Bill Cosby, then it makes the road a little smoother. And he had the money, he could write a check. And I wish I would have had more African-American support. I didn't have any more than him. He was only one. So, but we did it. I didn't ever think, and I was looking at myself health-wise, how physically fit I was, my vision, my fitness. And as long as I didn't get to I was 50, I was going to keep going.
So when you ended up in IndyCars, it was not with the best teams either, but you did end up in IndyCars. So what was the, really, maybe it's a silly question, what was the budget difference between the team that Bill Cosby got you in versus, well, another mentor of yours, the Newman Haas team that Paul Newman ran? So what was the difference between Paul Newman's team and the one you drove for?
Our budget was $2.4 million. Their budget was $7 million a car. That's the difference.
So just getting that car into races unscathed would have made a big difference going to the next race, right?
I could not make a mistake. When I raced for Gurney or Roush, I had backup. If something happened, we crashed a car or something went wrong, I could get into another car. When I was with the Walker team, that was it. One car. If you crash or you make a mistake, you're done. You're out for the year.
When I read through your results, both from sports car racing and then from IndyCar racing, I noticed that there are very few DNFs. So was that something that you were proud of, that there weren't many crashes of yours, or was that because you ran away from the competition in Trans Am and IMSA?
Well, I knew as a driver, you don't want a reputation as a crasher. You, especially in those days. And, you are hired to drive. Nowadays, a lot of drivers bring their own money. So they're guaranteed. no matter what mistakes they make, because their sponsors are paying for it. When I was racing, you were hired and you were fired. So don't make any mistakes. Plus, I didn't want that reputation. I wanted to, someone that had great feel for a car and knowing where the edge is and not knowing not to go over the edge. And even if you do go over the edge, not knowing how to, screw it up.
Did you ever get hurt while racing?
No.
No. And this is the 80s that we're talking about when...
It was very dangerous.
Yeah.
It was very dangerous. And racing is dangerous now. It was very, very dangerous then.
Of course, throughout the 80s, you obviously kept the dream about Formula One alive. And you had this test in 1985. Could you give us a little bit about the background to that, how that came about, and your contact with Bernie Ecclestone?
Bernie Ecclestone is like my uncle, and I love the man. I met him in 1977 in England, him and Gordon Murray, and in my fourth race came to see me at Brands Hatch. They also came to see Nigel Mansell too, but they stopped to see me and said that they were watching and to keep up the good work. So when I came back to the United States and I was winning over here in Trans Am, I saw Bernie at Detroit in 1985, the Detroit Formula One Grand Prix, which Trans Am was running in the undercard. So Bernie said to me, he says, I'm bringing you to Portugal at the end of the year to test. And Don King, the fight promoter, who was working with me at the time, met with Bernie that same weekend in Detroit, and it was agreed that Willie T. Ribbs was going to test for Bernie in the Brabham in Estoril, Portugal, in the end of 1985. And Bernie did. And one thing about Bernie Ecclestone, when he says he's going to do something, he does it. Now, if it's no, it's no. But if it's yes, it's yes. That's one thing I admire about him.
Could you tell us about the test?
Yeah, I wasn't the fastest guy, but I was toward mid-pack. And it was good because it was a four or five-day test. Three of the days it rained, the first 3 days. So I didn't get a whole lot of track time. And when I did, the team manager, Charlie Whiting said to me, he says, look, this is what we want to do. And this is what we want you to do. And we did it. And, it took a while to understand, I'm coming out of a car that weighed 2,000 pounds more than the Formula One car. The Brabham at the time had a four-cylinder turbo that had 1,000 horsepower, but the 1,000 horsepower wasn't very manageable. As a matter of fact, Nelson Piquet, when he had just left Brabham, and Nelson Piquet left Brabham to go to Williams, and that was the V6 Honda that the Williams he was driving versus the four-cylinder turbo BMW. So he came to me before I drove the car in the pits. He says, Willie, this car, it's very difficult to drive. He says, to make sure when you put the gas, it's in a straight line.
Yeah, I mean, those Formula One cars in the mid-80s, they were monsters.
But Nelson Piquet probably gave me the best advice. And it was great because he had been driving that car for a few years.
And from what I gather, Bernie was basically ready to sign you for 86.
He was. And I mentioned that Nelson is a smaller person than I am. and the cockpit, it was uncomfortable to drive. I'm going to tell you what, because I was so bound up in there, right? But, yeah, if Olivetti, which was Bernie's primary title sponsor, would have supported it, Bernie would have signed me. And the amazing and the most ironic part of that is it was the same year Lewis Hamilton was born.
Hmm.
Same year. Two black men, two drivers of color, black men, have driven a Formula One car in history. It was me and Lewis, and I did it the year Lewis was born.
Something was written in the stars that year. We've talked about a little bit about mentors, guys like Paul Newman, who helped you along, and Bill Cosby, who helped you along. Are there any other characters that have been very helpful for you and that you look up as someone that has dragged you along to make sure that your career got where it deserved?
Well, I mean, Jim Truman, who owned Red Roof Ends and IndyCar team, he pushed me in Formula Atlantic. It was his money. And Jim Truman was, if it wasn't for Truman, I don't even think I would have got a call from Paul Newman. But, it was sort of the timeline went from Jim Truman to Paul Newman to Dan Gurney to Bill Cosby. I mean, Muhammad Ali, he didn't have any influence on the track, but he had influence off the track as far as being determined and not letting anybody put you down. Never. You do not turn the other cheek. If they're mean to you, you be 10 times meaner to them. That's
something that Muhammad Ali knew a lot about. But you suddenly mentioned Muhammad Ali. How did you know him?
I met him when I was racing in England in Formula Ford. The motorsports media called me and said, I think it was Autosport Magazine, called and said, Muhammad Ali's coming to town. We know that you're a big fan of his. We'd like to get a picture of you with Muhammad Ali. So I went and met Ali at the London Hilton. And he was very shocked that I was in England, a black man from America in England, and then driving a race car. He was totally shocked. And he said, I want you to stay in touch with me and let's talk whenever. And if you have any problems, let me know. And that was how it began.
So throughout your career, you had a few people who have been very supportive of you in different ways, in different stages of your career. Have you been sort of able to give back the same way and support people?
Somewhat, not monetarily, but as far as helping them with my experience and from the professional side to the technical side, yeah, there's been some young drivers. Ernie Francis Jr., who is going to be in the Superstar Series this year, and he'll be the youngest driver in the race. I'm giving him whatever advice I can. And there's a couple other drivers that I've been in communication with.
So, but part of this shock that Muhammad Ali had, I suppose, was that his idea about racing was it's a white guy sport. And sadly, it has not become very much more equal since those 4 to 5 years ago. Does that upset you a little bit that it's still such a white sport?
I wouldn't say upset is the word. I would say that I'm surprised. I'm surprised that the multinational companies. I'm surprised in the United States, and let me use the United States as an example. African Americans in this country spend trillions of dollars on the companies in this country, whether it's the automobile manufacturers, whether it's product manufacturers. The same sponsors that are in auto racing in this country do not support African-American race drivers. They do not. Hmm. And that's one of the things I admire about Mercedes. Mercedes is a German company. And Mercedes has made it possible for Lewis Hamilton to become a history-making legend.
Mm-hmm.
Okay? They've given him, and, you know, and I've always known this with the Germans. They want to win, and they don't give a damn what color you are.
Hmm.
Not a damn. They want to win. And and I when I was testing Bernie Ecclestone's car in Portugal, BMW was the engine, and the BMW guys were there, and they were just the best to work with, the Germans. So black drivers don't get that kind of support in America from Ford or Chevrolet or any other manufacturer, or Toyota. They don't get it.
Hmm. Do you think that like Bubba Wallace has a shot at becoming a winning driver in his series?
Yeah, I think it's going to depend on just how much commitment Michael Jordan has. Okay.
Yeah.
This you know, NASCAR is not going to roll out the red carpet for you.
Mm.
Okay. They don't give a damn. So I think that it's going to be, you just got to stay. He can do it, but you're going to have to, you're going to have to lay the lumber down, son. Mm. And you're going to have to continuous commitment from Michael Jordan, financial, okay? And Michael needs to try to understand the sport, okay? You just can't show up, you know, and sign some autographs and sit in the owner's box. You've got to understand the sport. Hmm. And more importantly, the technical side. That's what Michael Jordan's got to understand, the technical side.
We also have this Race for Change and Equality program in IndyCar. Have you looked into that? Are you interested in that program in any way?
I talked to Roger Penske about it several times, and they've got a young driver named Miles Rowe who Will Power discovered.
Mm-hmm.
And so, you know, it's sort of, you know, like I started, like Formula Ford, and it's a beginner's program. I think once again, corporate America has got to support Roger Penske, has got to support their team, the Force Indy team. They've got to do it. Mm. They've got to do it. Whether they want to or not, there's a lot of African Americans that could turn their back on the same companies that don't do it. Okay? If you don't do it and you're doing the other drivers, all right, it could cost you financially.
We have, of course, seen quite a lot of political polarization in the U.S. From your perspective, has that sort of affected the motorsport community itself?
Not that much. I mean, George Floyd, the death of George Floyd changed everything. Everything. I could not believe what impact it had worldwide. I can see the impact here, worldwide, George Floyd, look what it's done with Formula One, right? And it's happening here, but it's just the beginning. And we're going to, for the sport to survive, it's going to have the diversity for the sport to grow. Tiger Woods took golf to another on another planet. Okay, that's diversity. That for the sport, Formula One, NASCAR, IndyCar, for it to continue to grow, it's got to have that, or it's going to plateau and the numbers will decline.
And I think in Formula One, Lewis Hamilton, the success of Lewis Hamilton has been a great example for that, because he has been able to, just by being him, reach segments of the general public other drivers have probably not been able to reach.
And Bernie Ecclestone, and is, you know, Bernie Ecclestone's, he could be prime minister of Britain. That's how smart he is. Bernie saw a market for Formula One that Lewis could bring. I mean, the whole continent of Africa, right? Every Caribbean country on the planet, people of color worldwide will focus on Formula One. Bernie knew that. And Bernie's a businessman and a visionary. I don't think the same vision is shared here in the United States. Not like Bernie. The vision, he's on another planet. And you know, Roger Penske, he's getting there. But you gotta keep that vision clear.
Are you planning to attend any Formula One or IndyCar races this year?
Oh, yeah. Yeah, I'll be at the Indy 500. This year will be the 30th anniversary of me qualifying for the Indy 500.
Yeah.
So they've informed me that they're going to do a celebration there and a Willie T parade or something around the racetrack for this year's Indy 500. So I'll be there. I don't know how many IndyCar races I'll be doing. I know I've got the SRX series to do, but I'll be doing at least that one. And I will be at least one Formula One race.
Yeah, in the race in Austin, because that's where you hang out these days.
Yeah, oh yeah.
Willie T. Ribbs, an absolute pleasure having you on our Swedish IndyCar podcast. Do you have any special message to the Swedish audience that you would like to lay out?
I'd love to come back. I've been in Sweden one time in my life, and it was in 1987, I think. Or 88, 1988, I was flying to Helsinki, Finland to do a race. And I only came into Sweden at the airport in Stockholm. I never got out of the airport, but I do want to. And when I flew there, I flew from Washington, D.C. to Stockholm nonstop. And Frankfurt, flew from Washington, D.C. to Frankfurt, and then Frankfurt to Stockholm. When I got on the airplane from Frankfurt to Stockholm, I was the last person on the plane. And when I walked on, everybody was blonde. Everybody in the plane had blonde hair but me. And I looked at everybody and I said, oh, I'm sorry, I'm not blonde. And they started laughing. It was just the best. It was just great people. And Stefan Johansson and I are very good friends. Kenny Brack and I are very good friends. Just awesome. awesome, both awesome guys. Love them. I'd go to fight for them in a fist fight any day.
So we'll welcome you back to In the Pod and anytime, really. So thank you very much for spending your time with us. So you can watch the Superstar Racing Experience from June. You can see the film Uppity, the Willie T. Rip story. It's not on Netflix in Sweden for some reason, but you can find it on iTunes. That's for our listeners to know. So thank you very much and take care.
Any day, babe.
Willie T. Rip, sicken cool gubbe alltså.
Ja. Jag gillade det han sa om att, apropå jakt, att de äter alltid de skjuter och det är ett etiskt sätt att jaga, inte sant?
Mm. Är det det du tog med från den här intervjun?
Bland annat, att han är en etisk, nej men han är etisk, moralisk man som, så, han är ingen hycklare direkt.
Nej, precis. Och det som du varit inne på, Jakob, också, att Willie T's film, dokumentärfilm Uppity, är liksom, kan varmt rekommenderas. Så den kan, man kan lyssna på den eller se den då på, via iTunes kan man hyra den och köpa den då.
Ja, och om man är ute på resa, ifall man är så lyckligt lottad, så utomlands kan man se den på Netflix, av någon anledning inte i Sverige. Och Ronny, du såg den på ett flyg till USA, inte sant?
Ja, jag såg det i februari förra året, typ 2 veckor innan lockdown. Så där hann jag se den där.
Och den funkar ju också även om man inte är racingnörd. Nu är väl alla våra lyssnare även racingnördar, så att jag talar väl för en frälst skara redan. Men den funkar även om man bara är rent generellt intresserad av vilka svårigheter man kan råka ut för när man ska liksom slå sig in i en sport, slå sig in i en värld. Där man kanske inte naturligt välkomnas, utan det finns massa tuffa krafter att övervinna. Så att den är ju väldigt bra, välgjord.
Ja, det är upp till oss alla att försöka göra den här härliga sporten så inkluderande och välkomnande åt alla. Även om det, liksom, även det finns djupt rotade idéer bland sponsorer och tyvärr en del fans om hur en racerförare ska se ut. Att det ska vara en checkman från Monte Carlo helst i kostym. Det kan vara en kille som en afroamerikan från en som drivit en farm i Kalifornien som kommer med hängselbyxor. Willie T. Ribs är himla cool och han ska hur mycket kul som helst för han åstadkom det han lyckades åstadkomma.
Jag pratade faktiskt med en helt annan förare häromdagen om ungefär samma sak. Också någon som känner att hen kanske borde eller har förtjänat sin rättmätiga plats i den absoluta motorsporttoppen. En finländsk kvinna, Emma Kimmelainen, okay. Som absolut inte har gett upp hoppet om att nå längre med sin karriär, i sin internationella karriär, och siktar, bara fortsätter sikta riktigt, riktigt högt och även bortom W-series som hon ska köra i år och siktar på att klämma titeln. Och vi kom faktiskt precis in på det där att hon är ju liksom en drygt 30-årig småbarns morsa från Helsingfors. Och vad coolt det vore med liksom att vara den personen och ta sig in i så här, ännu högre klasser internationellt jämfört med så här, ja, med storyn om ännu en sådär 18-19-årig kille som så här, född in i racingsporten och tar sig till F1. Alltså den storyn är ju på sätt och vis, inget ont om de som går den vägen, men den storyn är ju inte minst så här journalistiskt, inte så här jättespännande. Så att det var också rätt kul att komma in på tillsammans med Willie T. Ribs hur mycket Bernie Ecclestone såg så här, det kommersiella potentialen i att faktiskt bredda sporten och ta in förare som öppnar upp marknader som inte alls självklart har intresserat sig för racing tidigare.
Men avslutningsvis, innan vi stänger butiken, så tänkte vi att vi skulle ta upp någonting som får bli veckans snackis. Det var ju under IndyCars mediedag här nu i veckan då, där förare och team fick möta pressen för fotografering och intervjuer. Då flashade ju Ed Carpenter Racings Connor Daly en väldigt frodig, gammal, helig hockeyfrilla.
Nu kommer vi till de allvarliga punkterna i dagens ja. Indie-podd, eller hur? De riktigt intressanta diskussionerna.
Ja. Men Connor kör ju även NASCAR Truck Series och där passar kanske den här frisyren alldeles utmärkt då. Men det fick mig samtidigt att tänka på de här, så här karaktäristiska förarfrisyrer genom historien och fundera på om ni har några favoriter.
Ja, alltså Jacques Villeneuve, han har ju lika många frisyrer som han är år gammal som platsar på den här listan, känns det som. Det var ju en ny varje helg. Den ena värre blonderad, den andra nästan en rumpnisse och en tredje något helt annat. Så att, han platsar väl oavsett veckans dagar, tror jag.
Mm. Där hade ju Kenny Brecker typ lite samma tanke, den här blonderade historien då. Men han frågade ju vem som kom på det först.
Ja, sen hade ju Kenny hade ju fördelen av att faktiskt ha hår. Där låg ju Jacques Villeneuve lite i lä alltså.
Alltså jag
ligger väl fortfarande rejält i lä.
Ja, men Jacques började faktiskt karriären med hästsvans. Vilket är ju helt fantastiskt. Långt hår, hästsvans och såna här små runda glasögon. Men sen dök ju den här vita frisyren upp någonstans där. Jag vet inte riktigt om man tappat huvudet någonstans på vägen med den här, tanke på den. Alltså, det kändes som att håret frättes bort i samband med den blonderingen.
Ja, någonstans i slutet av 90-talet så var det någonting som han tappade i alla fall. Alltså frisyr, jag vet inte. Jag gillar Harald Ertel, tysk, eller var han från Österrike, i alla fall Deutsche Rennsportmeisterschaftmästare 1978, BMW 320. Körde något enstaka från Formel 1-lopp också. Han hade den fantastiska snurrmustaschen.
Just det. Det är en klassiker.
Och så här typisk 70-tals fluff-frisyr också. Det är ju en favorit som jag har i alla fall. Men har vi inte en gemensam Indupodden-favorit när vi pratar frisyrer?
Tänker du Theo Fabi?
Ja, alltid Theo Fabi.
Theo Fabi har ju motorsporthistoriens värsta combo-over. Överkammade filint. Någonsin.
Ja, vi kommer alltid tillbaka till Theo Fabi, men han ger oss goda skäl.
Det går inte att prata om det här och komma förbi Theo Fabi alltså.
Nej.
Sen vill jag slå ett slag för Giovanna Amati också. Det var hennes lite permanent frisyr från 92. Hon körde ju tre race för Brabham i Formel 1. Hon försökte kvala in till tre lopp men lyckades aldrig riktigt den vägen. Men hon hade ju en sån... Ja, Falcon Crest frisyr är så här, riktigt skön volym på den. Det var hon och Jon Bon Jovi ungefär. Det är ungefär
enorm lejonman liksom.
Ja, precis.
Och hon hängde väl ihop med Flavio Briatore, så det var väl inte så konstigt att hon hade den frissen. Han fortsatte ju med den även om han inte hade hår sen.
Jaha, var de ihop alltså?
Ja, jag läste det någonstans, men det kan vara fel.
Okej. Nej, annars jag har ju en favorit och det är från sportvagnsvärlden. Det är dansken Nicky Thiem. Som ser ut som någon slags exotisk fågel. En kakaduva kanske. Alltså det är väldigt blonderat och väldigt spretigt. Ja, någon gång...
Lite Tiger King va? Han är lite Tiger King.
Nej, men där har vi det. Det är Tiger King. Det är GT Racingens svar på Tiger King. Men med väldigt mycket bättre omdöme och bättre humor tror jag. än vad Tiger King själv. Men han kan någon gång ha sagt att han ser ut som en blandning av en tuff viking och en dansbandstönt. Inget ont om dansbandstöntar, men... Ja, nej men det är en cool frisyr. Jag fattar inte hur han får ner den under hjälmen. Men det, ja.
Sen så tycker jag, man får ju, alltså Conor Daly vill säga att den var coolt. Och han la ut den själv och var väldigt stolt över den sociala medier. Men han fick ju svar på tal där av Derek Daly. Så sa han att ja, men det där var ju du inte först med typ. Och så visade han en bild på sig själv då. Den var ju minst lika rockig i sin fulla längd bak till. Mm. Vad säger man? Business in the front, party in the back.
Exakt.
Äpplet faller inte så långt ifrån trädet heller.
Men Anna, hade inte Schumacher också lite hockeyfrilla där ett tag på 90-talet?
Jo, det hade han väl 92 va? Han debuterade där 91, men 92 tyckte jag att det var väldigt mycket lockar vid öronen, om jag inte minns helt fel. Mm. Men,
och då hade ju i princip alla tyska män hade ju det. Så att han var ju inte unik på något sätt. Det var ju så här standarden för tyska män typ 89 till 94.
Alltså du behöver ju inte, jag flyttade till Tyskland 2001 och då fanns det fortfarande kvar. Och gärna lite förkomlig, gärna väldigt korta jeans och rutiga skjortor också. Vi konstaterade vid många tillfällen där när vi bodde där att det är få länder som ändå har så oerhört många duktiga designers där folk har som urusel klädstil.
Men apropå frisyrer så vill jag bara avsluta faktiskt med en annan IndyCar-förare. Och det är Ari Leindike som har alltid haft långt svallande hår. Och det hade han särskilt när han var framgångsrik i början av 90-talet. Mm. Så vi hamnar ju någonstans där att de bästa racingfrisyrerna skedde i någonstans mellan decennieskiftet 80-90-talet måste det vara. Så vi har nämnt Amati, Fabi, Schumacher och så... Får jag lov att landa med Ari Leindike också, så här popsvall från den tiden.
Nu, du har ju inte Leindike framför mig på hornhinnan sådär, men visst hade han ganska så här filmstjärnesvall på sitt hår, hade han inte det?
Precis.
Nej, fantastiskt.
Så hoppas att resten av IndyCar-fältet försöker one-uppa Connor Daly nu. Om inte annat får de försöka göra det på banan. Fortfarande en månad kvar till... cirkusen anländer till Birmingham och Barber Motorsports Park. Alltid när jag nämner det faktumet att det är så lång tid kvar så blir det så här det blir lite annöd på mig. Men dagarna rullar ju på så vi är snart där.
Det var allt vi hade för den här veckan. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacingShop.com. Följ oss gärna i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Och om ni gillar det vi gör så ge oss gärna en femma i betyg på er föredragna podcastplattform. Det hjälper oss att få fler lyssnare. Tack Jakob, Anna och Gergej för den här veckan. Så ses vi om cirkus 7 dagar igen.
Tack alla.
Hej, hej.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.